Podplay Live. En del av Power Media.
Vem tjänar på det? Vem, vilka vapen är de köper, Hanif?
Rheinmetall!
Nej, det är USA!
Nej.
United States!
Nej,
jo,
det här är, nu har du helt fel.
De ser ju en potentiell kund i ett väpnat Europa.
Är det så? Varför är de som är mest sura?
Hanif Bali, välkommen till podden. Jag börjar ångra att jag bjöd in det här.
Inaktuellt, Sveriges mest aktuella humorpodd, presenterar... Jonas Nilsson, programledare i radio sedan andra världskriget. Linnea Bali, åsiktsvalkyria med förflutet inom politiken och kvällstidningsbranschen. Hasse Brontén, ex-polis, skådis och en av Sveriges mest bokade ståuppkomiker. Och Davva, prisbelönt demonproducent. Utan Davva hade det varit tyst precis här.
Bojkotta USA.
Välkomna, det här är Inaktuellt.
Varmt välkommen till Inaktuellt Live. Och jag säger som Åsa Nisse: ingen ro, ingen vila, bara gno och bara fila. Han var incel, Åsa Nisse. Det är mycket motgångar för Sverige just nu. Northvolt har presenterat sin kvartalsrapport. Och det var minus 1,2 miljarder. Så räkna med skattehöjningar i miljökampens tjänst. Dessutom har vi haft någon Alva Myrdal som vann Vasaloppet. Hotell Romantik har slutat för säsongen och nu har huvudsponsorn Fonus dragit sig ur. Dessutom har vi Hasse Brontén, känd från podden, alltså Kärrtorps George Clooney. Hasse har avgått från podden.
Mm. Men har du blivit så här premiumprenumerant på alla mediehus nu? Eftersom de kör så här... den här sista, vad heter det, sista andetaget, vad sa du, hotellromantik, så gick det sen.
Fångarna på boendet heter den också. Nej, men jag har ju bara, Schibsted äger ju alla nyhetskanaler i Sverige sen förra veckan, de köpte TV4, så Schibsted köper fyran som är större
av staten.
Av staten, exakt. Och dessutom ser det ganska så tråkigt, förra veckan, eller kul, tråkigt, både tråkigt och kul, som ett normalt samlag i en raggabil, en Buick 69. Förra veckan så har vi alltså, det avsnittet vi släppte förra veckan är det mest överlägset mest avlyssnade avsnittet i podden Inaktuellts historia. Mm. Och det var alltså det avsnitt som innehöll en fem minuter långt inklippt inslag från en annan podd. Ja. Min tanke här är att vi ska då ta andra poddar, klippa ihop dem och så sänder vi det istället, så kan vi sitta liksom på någon bar och titta när Hasse Brontén visar tasken för småungar.
Men fan vad skönt.
Ja, det är jävligt bra.
Och de poddar vi kommer att använda oss av, det är ju något Kaiko, en halvbra podd man kan lyssna på.
Ja, det är sant.
Sen har vi ju en gammal snutpodd som heter Hasses anekdot. Den går i repris.
Igen.
Det, igen. Och sen har vi Hasse Aros Fallen jag aldrig glömmer. Mm. Jonas Gardells Ballen jag aldrig glömmer. Sen har vi alla incel och ensamstående mäns Trallen jag aldrig glömmer, ja. En norrländsk podd, Tallen jag aldrig glömmer.
Och Falafeln jag aldrig glömmer, den är bra.
Så den här podden kommer alltså bestå av andra hopklippta poddar, för det visar sig att folk vill ju inte ha den här podden, de vill lyssna på klipp från andra poddar. Ja.
Skitbra ju.
Ja. Hanif Bali, välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Du har ju vackrare skägg än Hasse Brontén.
Tack. Mm. Ja, det är inte svårt.
Mindre hår
och
också.
Det är några tusen år av liksom kitisk så att säga selektiv breeding som har skapat detta.
Är det inaveln?
Nej, det är tvärtom.
Nej.
Det är att man väljer aktivt väljer bort dem som har dåligt
som
skägg.
Inte
är det är faktiskt väldigt väldigt laddat att ha sånt skägg som du har, lite dåligt skägg i Iran. Alltså det ses väldigt mycket ner på.
Får man inte vara gay i Iran?
Nej, det får man faktiskt inte.
Jag har faktiskt fallskärmsavtal, så mig får ni knuffa från något tak i Iran, det gör ingenting. Nej, men jag har ju så taskig skäggväxt och är så omanlig, så att när jag ska raka mig så öppnar jag bara fönstret så liksom flyger här.
Det kallas att vara kose, det betyder att vara haj. Att inte ha liksom full skäggväxt.
Är det sant?
Ja, alltså, det är inte att man måste ha det, utan bara att... du inte kan få det. Det är ju det som är laddat.
Jag älskar när det lär mig massor om den här integrationen. Och så är det ramadan idag också. När får jag äta bacon igen?
Det vet jag inte.
Okej. Linnea, Hanif är här. Berätta nu. Vad gör Hasse Brontén som är viktigare än den här podden som nu tågar som sjätte armén över Ukrainas slätt 1943?
Han är i Berlin, va? Han skulle flyga in över dagen.
Flyga in över dagen. Ja. Så tänkte jänkarna 1944 också.
Ja, jag tror att han skulle hålla ställningarna där.
Hasse, fuskar ju som skådis. Han har fått ett jobb i Hollywood. Nu har han fått kontakt med en...
Nej, de håller på att skramla ihop någon armé där borta, va?
Ja, något sånt. Hasse har fått kontakt med en skådespelaragent i Berlin. Han ska flyga ner över dagen för ett personligt möte i en jävla industrilokal i Kreuzberg. Alltså det här luktar... Att han är det här luktar som det är trafficking på gång.
Jag har något betydligt viktigare att berätta. Kan jag få prata om det?
Absolut.
Jag sitter och väntar på när du ska fråga mig om min helg.
Ja, men vad?
I fredags så var jag hos gynekologen. Ni vet, gör hos gynekolog.
Ja.
Vi kvinnor behöver åka dit. Jag är inte som du, Jonas. Jag åker till gynekologen. Jag har inga problem. Jag ser mig själv som en förebild för mina döttrar.
Jag har besöksförbud hos min gynekolog.
Hos mig får de stoppa in saker hos gynekologen.
Ja, men varför får inte han
den rollen, den rollen måste jag ta för mina döttrar, Jonas. Och du ska göra samma sak med din lilla rumpis och prostata hos din läkare, okej?
Okay? Jag är beredd redan nu, Dava. Kom över här.
Men har du varit hos gynekologen? Vad har de stoppat upp då?
Ja, men så här, vi kvinnor måste ju, de måste ju liksom in med en avbitartång i oss. Och sen så tar de liksom livmoderhalstappen och så knipsar de av en bit av livmoderhalstappen med den här.
Varför berätta? Jag mådde så bra när jag inte visste vad det gjorde i fredags.
Livmoderhalstappen, förväxta inte här med han Färstappen som kör Formel 1.
Nej, det här är livmoderhalstappen. Då så knipsar de av en bit och så skickar de in det på analys. Det gör vi vart tredje år ungefär.
Varför då?
För att se om vi har livmoderhalscancer.
Aha.
Men när jag var där hos gynekologen så insåg jag, alltså då står det en stor tub, för de kladdar ju in den här avbitartången för att det inte ska göra lika ont när de håller på.
Tuben tror jag var farmen Kristinas gamla dildo.
Vet du vad den heter? Vet du vad tuben heter? Alltså man skulle ju bara kunna kalla det för glidmedel.
Eller vadå? Balilob eller vadå?
Glidsläm. Står det på tuben. Nej. I stora bokstäver.
Opassande.
Känns det kul?
Nej, det
när man ligger där och bresar och ska in med en avbitartång så smörjer de in den med glidsläm.
Är det någon medicinskt uttryck?
Varför? Jag följer ju dig på OnlyFans. Varför fick du inte se de här filmerna för?
Och sen efter det så skulle jag åka till Willys och handla vårt Willys i Åkersberga. Och där, alltså jag var inne på Willys och han är här. Du får den här av mig.
Nej, vad fan! Det är gratis parkering! Hur lyckas du få en böter på gratis parkering?
Har du fått en...
Jag har precis berättat för dig att de var inne med avbitartång i mig. Du ska tycka synd om mig nu var meningen så att jag kunde lämna över den här p-boten utan, som jag alltså fick ute på Willys parkering.
Men hur fan kan du få en p-bot efter att ha försökt infört en p-stav hos gynekologen? Det är väl fan gratis kundparkering?
Ja, det trodde jag också. Men man måste tydligen sätta upp p-skiva.
Okej då.
Visade det sig.
Det är kul. P-piller, p-skivor, p-stavar, det...
Nu sitter Hanif här, ganska så roligt. Nu håller du på att klä ut dig i någon slags butterikskläder. Nu klär du ut dig till en avbitad tång och ska göra ett roligt. Ja, nej, men det här var så äckligt.
Ja, det var det.
Det här var värre än spermagen. Klipp in Alex och Sigge, ta någon bra här. Klipp in dem för fan.
Det är ofantligt bra tryck i chatten. Folk vill ju höra vad vår take är på ordväxlingen i Vita huset. Eller ovala rummet som det så fint heter. Så jag tycker att vi ska stumpa igång det här lite lätt, va?
Ja, det gör
jag. Vänta. Vad fan, stumpen funkar. Så. Jesus Christ.
Bästa tv-dramat, eller på plats tre i alla fall. Första bästa tv-dramatiken någonsin, det är ju när Christer Pettersson inte godkände Leif Silbergs jävla låtsasrättegång på TV3 och skriker tar i röven advokatjävel och sånt där. Andra bästa tv-bråket, det är ju Partijan och Bojan Jordi som står och svingar vilt efter någon svensk trist landskamp i fotboll. Men på en god tredje plats när det gäller tv-dramatik, Zelenskis besök i Vita huset hos Trump och hans hantlangare, hans hangman J.D. Vance. Mm. Vad var det som hände, Linnea?
Jag klarade av att lyssna typ 10 sekunder, men jag har nu klippt ut det till dig där var skickat, så att vi kan köra en liten bit.
Jag måste bara fråga Hanif Bali, du som har jobbat i maktens korridor och har gått ner på Parisa Liljestrand, eller man kan inte gå ner på henne, man får ju gå upp på henne. Var det här medvetet, var det ett medvetet val för att få Zelensky, Västeuropas hjälte, att framstå som en person som inte vill ha fred? Hade de kuppat honom som det ökända raggargäng de är nu i Trump-administrationen?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det.
Det var för torftigt.
Nej, ja. Men jag vet, vi lyssnar på vad som sades. Vi lyssnar på vad som sades.
Diplomacy that's going to end the destruction of your country.
Yes, but if you
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict.
Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have?
I have been to
come once.
I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military?
We have problems.
And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?
A lot of questions. Let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless you, you will not have a war.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
That's
remember
exactly
this.
You're
in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good.
You will feel influence.
We're going to feel very good and very strong.
You will feel influence.
You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it.
From the very beginning of the war,
you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards.
Playing cards.
Right now, you don't. Yeah, you're playing cards.
Mr. President.
You're playing cards.
Serious.
You're gambling
the
with the lives of
war.
Millions of people.
You think,
you're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Kom inte till mig, arma folk i Jämmerdalen, Europa. Kom inte till mig och säg att det här inte är förberett.
Det är för dåligt för att vara förberett.
Det är inte förberett. Jag tror inte det.
Alltså det enda jag hoppades...
Inte vad som händer, men själva den här frenetiska attacken. Alltså J.D. Vance ställer frågor, totalt respektlösa frågor, som är direkt propagandistiska ifrån Kreml. Och sen pratar de två, sen pratar Vance och Trump om respekt i Vita huset.
Mm. Min enda förhoppning när jag började titta på det här var att det var en överenskommelse även med Zelensky redan från början, att säga, okej, nu har vi Putin, vi har honom där vi vill ha honom, men vi måste ge dig en riktig jävla avhyvling offentligt, så att han ser att vi ändå är lite på hans sida, så att han går med på den här sista delen i avtalet.
Nej.
Men jag tror alltså jag skäms när jag lyssnar på det här.
Vilket var värst, att bli avsnippt livmodertappen eller se det här?
Men det är ändå livmoderhalstappen. Den kommer vart tredje år. Det gör ont faktiskt.
Vilket var värst?
Att det ilar liksom upp i magen mot hjärteroten.
Kan vi hellre ta ett världskrig än att lyssna på din livmoderhalstapp?
det här jävla misogyna mujahedin har tagit hit. Alltså, det får ni fan ha själva.
Vet du att folkets mujahedin bara har kvinnliga ledare förutom den högsta ledaren? Alla män i folkets mujahedin är grunt soldiers. Förutom den högsta ledaren.
Den du,
den är svår.
Den kan du inte tänka på.
Det här var absolut inte förberett.
Men det är inte kvinnor, det är omopererade homosexuella män.
Är det inte så att Donald Trump vet om att Zelensky kommer säga nej till hans fredsavtal, där då säkerhetsgarantierna skulle vara att vi kommer ha amerikansk personal på plats för att utvinna de här jävligt överskattade jordartsmetallerna. Var det inte de som Ebba Busch då också med någon falukorv vift om att nu ska vi rädda hela North för att vi har jordartsmetaller upp i Sverige? Så jävla värdefullt är inte det, även om vi ska ha en grön klimatomställning och alla jävla ska köpa Elon Musks bilbatterier.
Avtalet om jordartsmetaller är väl redan påskrivet?
Nej, det var ju det.
Är det inte?
Det är ju det
Nej,
som var
det. Där. De skulle ju vara där och göra det. Och det här var liksom för mötet liksom med pressen innan man skulle in och förhandla.
Innan man skulle in och signa kontraktet. Ja. På samma sätt som när du fyllde i ditt falska uppehållstillstånd någon gång på 70-tal. Det är ju det som är hela grejen. De vet om att Zelensky kommer säga nej, och de kan liksom inte hålla det, men de vill också passa på att utmåla Zelensky som en person som jag absolut tror, den killen vill inte ha fred. För en vanlig amerikansk slötas som sitter i någon jävla håla i Appalacherna.
Jag håller inte med. Det enkla anledningen är, om man lyssnar på hela presskonferensen, så är det alltså Trump har sin MAGA-höger med sig och liksom det är, och journalister där, och det är någon jävla idiot från TASS eller vad det är liksom. Och
för första gången satte folk från ryska nyhetsbyråer i Vita huset i presscentret.
Och den skulle inte ens vara där, berättar ju Vita huset. Och det känns ju lite så här.
Vita huset sa det, så då var det sant.
Men det som däremot, det var liksom Trump hade ändå en väldigt bra, tycker jag, ton med Zelensky. De hade ett väldigt bra samtal med.
Det är tyst och tittade ner i marken.
Nej, inte om du lyssnar på de första 40 minuterna. Jag vet att du inte har den uppmärksamheten, älskling.
Men det är ju värre än att lyssna på Mello.
Ja, men vad som sker är att det kommer ju liksom små pikar mot Zelensky hela tiden från de här anti-Ukraina-gänget som är MAGA-rörelsen i USA, och sen J.D. Vance.
Som startat Twitterkrig.
Han börjar ju Twitterkriga på plats mot Zelensky. Och då blir det så här någon form av debatt där. Och Trump håller sig utanför det. De gånger han kommenterar så är det uppenbart att han försöker någonstans hålla någon form av liksom diplomatisk ton. I'm gonna make this work.
Men det kan väl vara lika Zelensky förberett
gör
ändå.
Misstaget att berätta. Alltså varför pratar Zelensky på engelska? Han uppenbarligen liksom, han är bra på engelska, bättre än Löfven, men han behärskar inte det fullt ut liksom. Alltså behärskar inte fullt ut.
Men han vill väl visa att han är västtillvänd.
Absolut.
Skulle han sitta där och prata ukrainska som låter som ryska? Det kan han ju inte göra.
Han klarar, det är en grej att prata på en presskonferens på engelska. Det är en annan grej att ta en debatt på engelska. Men, och det är det de gör. Han och J.D. Vance börjar ta en debatt mot varandra. Men det stora sen är att Zelensky börjar berätta hur det ska bli i USA. Och det är Trumps grej. Ja. Hans hela budskap till amerikanska folket är you're gonna win so much, you're gonna be tired of winning. Mm. Och då säger Zelensky, ni kommer få sämre tider. Och då tappar ju Trump det.
Ja, därför att om vi ska backa bandet lite grann. Linnea går in till gynekologen och har fått en p-bot och Davva är klar för Skalateatern och serverar mackor i pausen. Om vi ska backa bandet lite grann. Om det nu är så att det här bråket är något så fruktansvärt och det är så extra jobbigt i oss i konsensus Sverige, de tappar det. Alldeles oavsett om det var planerat eller inte, så är det så här. Nu fattar Europa att den här stora jävla raggan i USA inte kommer betala för oss längre. Och det är inte något som Trump har hittat på. Ni får skaffa ert eget jävla försvar. Det är som en dörrvakt på krogen. Jag säger upp, men det är för dåligt betalt. Jag får betala allting. Nu har ju de möte i London där alla inbjudna, hela det viktiga NATO inbjudna, ja, utom då baltstaten som inte är så jävla viktiga tydligen. Men Kristersson har tagit med sig sittpallen. Alla är där. Paul Jonsson sitter där också. De kommer in som dvärgarna 8 och 9 i Snövit och förklarar. Så att om Trumps enda avsikt var att skaka om Europa, att nu är det på riktigt, jag är på Putins sida, nu får ni skaffa ett eget försvar, då har han, utan att vara djävulens advokat, då har ju Trump faktiskt lyckats. Ja.
Men på Putins sida, de har ju fortfarande gett mest pengar av alla och kommer fortsätta
göra
det.
Vänta nu.
Vapen. Men det är väl pengar?
Nej, inte bara. I monetärt värde har Europa gett mer.
Det finns mellan 80 000 och 100 000 amerikanska soldater på Europas mark. Det är inte uteslut att de soldaterna dras tillbaka till amerikanska fastlandet och försöker reda upp röran i Detroit, Chicago, Sharpeville, Babi Yar. Och lägger vi ett nytt namn till handlingarna, Vita huset. Så att om det blir nu så att Keir Starmer går in nu och är någon slags europeisk ledare, han blir vår tids Winston Churchill. Du kan sitta och säga nej.
Nej, alltså USA är Storbritannien på 40-talet. Alltså de har haft massor av krig. De är trötta på att ha sitt imperium. De tycker inte det liksom, de får inte en hard on of Top Gun längre när man åker bara till länder och bombar skiten nu. Förut så tyckte man om det. Förut var det fett med F-15 som liksom bara bombade i Libyen och sånt. Man tyckte det var fett på 80-talet.
Nu vill de köra cementblandare i Gaza istället.
Efter Irak, efter Afghanistan särskilt och så har liksom, egentligen efter Vietnam så har det varit en nedåtgående trend att ha den här imperiet. Och nu när den nuvarande världsordningen har haft bara massor av misslyckade krig. Senast i Libyen, i Irak, i Afghanistan.
Jag vill så ändå är det säga amerikanska att de var rätt med trupperna. På dem.
Nej, vilka var med på det?
USA var med på
det,
dem.
Det är det jag säger. Nu. USA är trötta på att vara ett imperium och vara ute och kriga. På 1800-talet älskade britterna, krigshistorisk referens. De älskade att läsa i tidningen om att brittiska pojkar var ute och ägde solokrigare i liksom Afrika. Ja. Men sen tröttnar man på 40-talet och slutet av 40-talet så gav man bort hela jävla imperiet.
Men snälla Hanif.
Och det här vi är Hanif, ett sånt läge.
Hanif Bali, välkommen till podden. Jag börjar ångra att jag bjöd in det här. Hanif, jättesnyggt skägg, men det är strax norr om skägget, det börjar halta lite grann. Det här är en affärsman. Han vill inte betala längre. Han skiter väl i imperiedrömmar. Och Libyen, Libyen var ju typexemplet. Libyen var ju, det här ska Europa fixa.
Men jag tror,
storta Gaddafi. Frankrike och Storbritannien klarade ju inte av för fan. Och sen var ju Juholt svenska statsminister. Han visste inte ens hur många plan vi hade på plats där nere. De klarar inte av ens att störta en senildement jävla.
Du klarar inte ens av ljudlöst läge på telefonen. Apropå senildement.
Nej, men de är tvungna då att ringa till amerikanerna och hjälpa dem. Och Trump säger, vi betalar pengar utan att få någonting tillbaka.
Vi har...
och det är därför han inte vill dra sig tillbaka. Det är en affärsman, det är en fastighetsman. Han räknar kronor och ören. Han skiter väl i brittiska 1800-talet.
Nej, men det, alltså, varför finns det en resonans hos den amerikanska befolkningen att inte vara aktiva i att vara världspolis längre?
Därför att de vill spara pengar på samma sätt som att Elon Musk har sparkat 200 000 byråkrater i statsapparaten.
Men det här, du säger att de vill spara pengar, absolut. Men tidigare, det är inte som att USA har gått back på att vara världspolis, eller
hur? Jo, det har de.
Har de det? Ja. Har de senaste decennierna av amerikansk världspolisande varit negativt för USA ekonomiskt?
För, vad är det här? Vad håller jag i min hand? Jo, det är en avbitad tång som har en frän härskendoft. Du tror inte att USA känner, vi har gått back därför att Kina och Indien är på väg om oss nu. Tack gode Gud för att det satt en liten jävla hasselmus i Kreml och startade ett krig. Nu har vi chansen igen. USA...
Hur får de chansen av... Det jag inte förstår, det är den här logiken att säga, vi måste kunna ta Kina. Hur kan man ta Kina om man ger bort då Europa till ryssen?
De vill bara inte att Ryssland och Kina ska komma närmare varandra, därför ger de bort Europa till Ryssland.
De har inte gett bort Europa, de vill inte betala för Europa.
Nej, men det förstår jag. Att de inte vill betala. Jag håller med. Alltså om man tittar på 80-talet,
det är det
så
som
hade Europa mycket,
på Davvas
mycket.
Grannfru.
Men absolut, med pengarna. Alltså USA, även Europa tack. Måste bära sin börda. Ja, men tack. Det är inte så att USA kommer få en hard on igen på NATO bara för att vi betalar vår procentandel. Det är inte så att de kommer skita i NATO för att opinionen i USA är trötta på att ha ett imperium.
Det här som jag sitter på liksom raggarklubben långfingret, och så har vi två stora killar som brukar försvara oss. Vi tänkte byta raggarklubb. Har ni vapen själva nu? Ja, jag vet inte, hur mycket ska vi lägga? Ni får lägga 3% på era försörjningsstöd, så får ni köpa vapen för. Ja, jag vet inte. De skiter väl i det.
Vi är fortfarande 30 år bort från att ha vapen, så det räcker.
Om varenda jävla europeiskt land, inklusive baltstaterna och lilla Sverige och till och med turken Erdogan, kebabkungen, om de går upp till 3-4% av BNP för att köra vapen, vem tjänar på det? Vilka vapen är de köper, Hanif?
Rheinmetall!
Nej, det är USA!
Nej.
United States!
Nu har du helt fel.
De ser ju en potentiell kund i ett väpnat Europa.
Är det så? Varför är de som är mest sura? Efter den här katastrofen. Varför är de som är mest sura? Är det amerikanska militärindustriella komplexet? För det enda Europa gör nu är att nu skjuter alla till enormt mycket resurser till sitt försvar. Och det man tänker är, vi kan inte lita på Vita huset. Vi måste köpa från vår egen försvarsindustri. Och det är en jävligt dålig idé för den amerikanska försvaret.
Den europeiska försvarsindustrin är uppbyggd av amerikanska patent. Likväl som den israeliska försvarsindustrin är uppbyggd av amerikanska patent. Det är USA som äger...
Hur ska USA tvinga oss på patent? Vänta, Så du menar att USA ska tvinga oss följa deras regler? Varför i helvete ska vi göra det? Hela världsordningen har varit att vi följer USAs regler. De har vår rygg, men de behöver inte följa våra regler. De är inte med i våra, liksom, de internationella krigsdomstolarna och så vidare. Och vi accepterar det. De startar krig i Irak och i Afghanistan och vi ställer inga frågor. Vi dyker upp. Vi har deras rygg. Men om de vill ha en ordning där de inte har våra rygg, då kommer vi inte börja följa deras regler. Vi kan säga fuck you till deras patent. Vi kan göra som Kina och Ryssland och alla dem och skita i patentlagstiftningen.
Att säga, ta av gummimasken nu Hasse Brontén, jag vet att du är under. Att säga att USA startar ett krig mot Irak, det är ungefär lika mycket Göran Greider och Bolshevik tema som att säga den där jävla Churchill, va? Börja skjuta ner tyska flygplan, det är fan inte okej. 80% av alla vapen och alla vapensystem runt om i världen är av amerikansk natur. Tror du att tyska Taurus är tyskt? Nej, det är amerikanskt.
Okej, vänta lite nu.
Det är lika amerikanskt som en pannkaka.
Här har vi i chatten, det är fullt jävla tryck här ska jag säga också.
Nej.
Det är Zelensky mot Trump, nu är det Bali mot Nilsson. Ja. Vi gör också att Gunilla Persson skriver att USA går ju för fan runt på sin ekonomi av att kriga. Och sen Hanif, du ska också tacka oss. Den här podden för att du får vara här idag.
Thank you.
Har det blivit dags för en ny fråga?
Jag älskar den här podden. Förra veckan var Alex och Sigge. Nu tar vi nya höjder. Hanif Bali, han är fan ett tuggmotstånd på det här hemmet för folk med danssyndrom.
Ja, men det här var bra.
Nej, men Hanif, alltså allvarligt. Kan jag, är det okej, Linnea?
Ska du klä av dig nu?
Nej, men kan jag trycka ner rökan för det?
Ja, det är... Använd glidsläm.
Vi ska väl gå vidare, tänkte jag. Men
får jag bara säga en sak?
Ja, det får du göra, Jonas.
Det är inte bara den här dignitären som jag har pratat med på morgonkvisten. Vi har nämligen haft fint besök i radiohuset här. Hanif Bali, vem möter ni på vägen in till poddstudion som jag faktiskt försökte ta en selfie med? Hon nekade. Jag försökte prata med henne, berömma vad vi gör.
Men du har jobbat med Hasse Brontén i liksom 10 år snart, väl? Eller vadå?
Kulturminister Parisa Liljestrand var i radion i morse.
Spännande. Mm.
Och jag fick en bild när hon vinkar åt mig. För hon trodde att jag hade covid eller min framsprungna AIDS och Tourette. Så hon ville inte ta en bild. Linnea, jag ska inte...
Hepatit C-aura på Jonas.
Men vet du,
jag älskar henne. Hon som skällde ut alla jävla slöa filmarbetare med liggsor som satt nere i en filmsal på Göteborgs filmfestival och krävde: jag tycker att ministern ska visa respekt och inte komma hit ner och förklara att det är någon annan som betalar våra skitdåliga filmer. Jag tycker att de ska visa respekt. Så mycket respekt så att de själva sitter på vinfyllan och buar åt en svensk minister.
Men vi träffade ju henne i somras, ja, på Böda Camping.
Se vad svennig hon är.
Ja, det är... Hon bor ju i grannkommunen Vallentuna.
Hon började som en Vallentuna.
Ja, hon började där. Och det roliga är att hon är inte moderat från början. Hon startade ett parti som var skitroligt. De la upp varenda fullmäktige beslut de skulle ta. La dem upp på en hemsida så fick folk rösta själva.
Ett slags Vallentunas alternativ för Vallentuna.
Direkt demokrati.
Det är de här Örebro-människorna håller på med nu. Eller vilka är det? Allard och
nej, det gör nej, gud, nej. Nej, men det visade sig vara helt ganska värdelöst system. För folk sket ju fullständigt i varenda liksom, byråkratiskt beslut.
Du kan vara ganska värdelös och ändå få en ministerpost i en Kristersson-regering.
Nej, men hon var ju så bra.
Hon var ju så himla bra.
Hon var ju så himla bra, så man plockade ju in henne i Moderaterna. Det var ju liksom, sure, du hade den här direktdemokrati-grejen, men hon var så himla bra så Moderaterna rekryterade henne. Så fick hon tona över Vallentuna.
Hon var så jävla bra så att på en direkt fråga i Sveriges Radio P1 så svarar hon, eller så påstår hon att Ruben Östlund är en författare.
Vad skönt det är att höra att en svensk minister inte går efter ideologi och har kämpat för det i hela sitt liv, utan har blivit liksom inrekryterad av någon tjej på HR i Moderaterna.
Hon var en ung tjej som dyker upp på fullmäktige medan ni var ute och liksom söp och raggade och blev på smällen, du, flera gånger säkert. Du hade klippkort på abortkliniken och hon hade klippkort på fullmäktige. Det här är någon som har engagerat sig för svensk demokrati som ungdom, och det ni väljer att göra och pissa på henne.
I want to bring in my best female friend. Hon hade klittkort. Och titta på de här händerna. Tror jag var ute och raggade på krogen. Här har du riktiga gamla jävla...
Det är bara
jävla...
massa glidsläm på dem. Så det ser vi vad du har gjort med dem där.
Klassiska jävla onanigrej. Får jag bara fråga en sak? Vet Hasse Brontén om det här med han som alltid pratar om parisare? Mm. Vet han om att kulturministern har tagit ett namnet efter hans jävla parisare i snutanekdoten?
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Hörrni, vi ska prata lite grann om Sverige nu tycker jag.
Nej.
Jo, men vad fan, vi har pratat så jävla mycket USA här och grejer. Försvarsviljan i Sverige, den sjunker.
Vad fan, är det här inaktuellt? Jag trodde det var USA-podden.
Ja, precis.
Jag såg Dabba sitta och somna i realtid,
ja.
Riktigt.
Ja, men jag känner mig som en journalist i ovala rummet just nu. Vad säger Ukraina Jonas om att försvarsviljan sjunker i Sverige? Du undrar Kiev-kokainisten.
Oh,
ja.
Kiev-kokainisten. Mm. Nej, men vadå, det var ju det här SOM-institutet, var en del av Göteborgs genusneutrala universitet, som märkte att folk fick en fråga, tror jag. Var det inte, det gick från:
vill du dö i krig?
Ja, men så här, är du beredd att dö för Sverige?
Ja.
Och då hade den andelen av svenskar vuxna mellan 18 och 64 år, den hade minskat från, tror jag, 41% året innan till nuvarande 35%. Men jag tycker frågan är fel ställd. Om man säger, vill du dö för Sverige?
Nej tack.
Självklart inte. Jag dör för AIK fotboll, Systembolaget och för Davas farsas foodtruck. Man ska väl ställa frågan för att, och framförallt, varför mäter vi försvarsvilja? Vi ska väl för fan mäta anfallsvilja när det gäller ryssparken.
Nej, men det är väl dödsvilja vi mäter. Nej, om vi ställer den frågan. Det är inte försvarsvilja. Vill du försvara ditt land?
Ja,
det,
ja, exakt. Frågan är helt fel ställd. Frågan ska ju ställas: är du beredd att riskera ditt liv för podden Inaktuellt?
Måste man dra in liv överhuvudtaget?
Ja, jag tror det. Om man inte ska ha något jävla ekologiskt låtsasförsvar.
Men vi kan väl lura folk lite grann.
Men ska jag säga det som är...
göra det om vi vill ha in dem.
Krig är död, krig är helvete. Citat Alva Myrdal.
Va? Är det? Nej, det är det väl inte. Krig är död, krig är helvete är ju Theodore Roosevelt. Shh,
nej, han pratar väl inte svenska?
Det, det är faktiskt Theodore Roosevelt som säger den här: I have seen war.
Ja, war is hell.
War is hell. Och som Göran Persson sen snodde så snyggt mot Carl Bildt.
Han kallar, just vad var det Göran?
Och då var det Göran Persson. Jag har sett fattigdom. Jag säger klassamhället. Han säger klassamhället istället för krig. Alltså, Kommer ni ihåg på den tiden vi inte hade något annat krig än klasskriget?
Det har vi inte nu heller. Titta på de här händerna. Nej, men Göran Persson, hemmansägare, och satte på systembolagschefen som är vilken bananrepublik som helst. Han satte på en i bananrepubliken också faktiskt. Oh! Han snodde ju innan ChatGPT fanns, så snodde han faktiskt ett Roosevelt-tal och gjorde om det till svenska normer. Jag tycker, men det ändå måste man kredda göra.
Ja, det var
fantastiskt. Alla gör, det var väl då man kunde göra sånt. Allting från den tiden är väl snott, för att man inte kunde googla upp.
Nej, men så får man får göra så. Han tar ju bara ett grepp liksom. Jag har sett det.
Jag får och får. Jag har inte sagt att man inte får. Jag vill inte spärra in honom.
Att kunna göra det live i TV.
Live, det var ju ett förberett.
Nej,
såklart.
Det var det inte. Det var ju live-debatt mot Bo Lundgren var det.
Ja, och man förbereder sig ingenting inför en debatt.
Då var jag då att krigshistorisk referens. Ein Lügen ist ein Lügen, nur wenn es einfacht gekommen hat.
Mm. En lögn är en lögn även om det kommer
fram. Bara när det kommer fram.
En lögn är en lögn bara när den blir upptäckt. Mm. Och vem sa det?
Goebbels.
Nej, Fegelein.
Fegelein!
Vem är Fegelein, Linnea? Berätta, du skriver ju en bok om Hasse Donténs gamla partigängare.
Hitlers svärson.
Ja.
Eller ja, det var Eva Brauns systers man.
Ebba Braun, är det Borspolar eller?
Eva Brauns systers man, va?
Det är roligt.
Klassisk scen i Der Untergang. När han undrar vad Fegelein är. Fegelein, Fegelein, Fegelein!
Ja, exakt. Das ist ein Befehl. Nej, men Fegelein på riktigt, 1945. Han flyr till bunkern med någon slags älskarinna.
Han
slags
flyr från bunkern med en slags älskarinna.
Ja, men först kommer han till bunkern. Han är utsatt och, tillsammans med då, det här är en riktig krigsreferens. Kan de väcka Dabba? Nionde armén står ju vid Selovhöjderna, och det är den sista stora försvarsvallen innan ryska trupper under ledning av general Zhukov kan gå in, och Konjev kan gå in i Berlin. På den vallen, där är ju Fegelein en av dem som, han har ju en av dem som har befälet. Sen flyr han först till bunkern, sen flyr han från bunkern med ett slags, är det ett hembiträde eller är det möjligen, är det Himmler utklädd i kärring?
Det är ett hembiträde och ett av Hitlers tre dokument där han hade skrivit ner hela sin så här: nu ska jag dö och det här vill jag för världen. Det är hans sista ord. Tre stycken sådana dokument hade han. Fegelein fick ett av dem. Han dog, han flydde från bunkern med sitt hembiträde, tänkte lämna och desertera, men blev ihjälskjuten typ 500 meter från bunkern. Hittades 1961 under ett byggarbete.
Ja, han hittas långt efteråt, ungefär som Hanif Bali kommer hittas om några år i en sopsäck vid E4 efter det här.
Dokumenten försvann.
Ja. Varför kan du så mycket om Fegelein som vi faktiskt ska googla på där hemma nu?
Ja, jag vet inte. Det är mycket andra världskriget hemma nu.
Det är mycket andra världskriget hemma nu.
På Skalateatern där du är välkommen in som ciceron eller ja... Kan du tänka dig vad garderobiär han
jag ska ju vara klädd... Den är outsourcat till det Hells Angels. Det gör väl alla. Det är inte de som driver hela garderob Stockholm. Liksom.
De som hänger in i garderoben och kallar sig för Pels Angels. Grejen är att vi ska ju ha en ciceron på plats. Jag kommer vara
han ska ju sjunga.
Ja, jag ska vara klädd bara i krigshistoriska referenser. Från topp till tå. Bara krigshistoriska plagg som jag hittat på museum. Gamla dödsbon på Hotell Romantik, i likkistor, i krematorier, i södra Polen. Jag ska vara helt klädd i en krigshistorisk referens. Och sen ska folk gissa under den här kvällen vem jag är.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Det är många i chatten just nu som undrar, vad fan, det kanske inte blir någon Monster Måndag idag. Nej, det blir nog ingen Monster Måndag med tanke på att Hanif är i Berlin. Och jag var ju på tal om skala.
Hanif är i Berlin.
Hasse menar jag.
Men Hanif är i studion. Ja, där, Hanif är någon Monster Måndag blir det ju.
Du som sitter här och försvarar europeisk vapenindustri, kan du visa legitimation? Sorry.
Ja. Nej, men och då, jag var ju på skala i lördags här nu.
Varför då?
Kollade på ett östgötskt gäng som heter Torg Humor. Skithärliga.
Var det slutsålt?
Nej, inte riktigt. Jag tror det kommer bli mer tryck i publiken när vi kör den 24 mars.
Heter de torrhumor?
Torghumor. Oh. Och då var det en kille som heter Axel som kände igen mig och sa Dava, ja, banga Monster Måndag, sa han till mig bara. Det var det enda han sa. Och då tänker jag att vi gör det nu. Men vi hinner med en sista fråga här innan vi ska avrunda för dagen.
Vi har inte ens gått igenom varför USA och Trump vill dra sig ur det europeiska samarbetet i NATO.
Nej, men vi kan ta den då. Det har varit ett ovalt rum här i 25 minuter.
Häng med mig efteråt, kan du få ett oralt rum.
Men det här då, dags att skrota 12-årslagen för soldater.
Ja, just det. Det är 12-årsregel på. Man får bara vara yrkessoldat i 12 år i det svenska försvaret. Mm. Det är lite roligt med tanke på att man har lite brist på folk som vill jobba som soldat.
Men det är ju en
soldat,
rest
va?
Av gamla... Alltså man skulle ju
din
polare. Man skulle ju göra om från värnplikt till liksom, att folk skulle vara yrkesmilitär.
Nej, vi skulle rädda våtmarkerna.
Och då skulle man göra som i USA, nämligen att då har man ju sån här, det finns så här 8-årskontrakt, 6-årskontrakt, 8 år och 12 år. 12 år är det mest generösa.
Oj, men vad bra att man ska göra som USA, att lilla Sverige ska göra som USA när det gäller militären. Som har, USA har världens största militär och militärbudget typ. Nej. Men vi vi köper det här.
Fast det här, men, det är ju samma sak, Tyskland har också det och så vidare. Men alltså det som är så efterblivet.
Tyskland, för de har en armé.
Ja, alltså det här är också en sån här myt att Tyskland inte har... Västtyskland hade hur mycket stor armé som helst. Det var meningen
det
att de
ska
skulle
avveckla.
Ta... Det avvecklar de ju på 80-talet. De hade ju hur mycket liksom...
Västtyska armén från 1960 och framåt. Googla gärna det där hemma. Mm. Det här är en uppgift som ingen kan slå på fingrarna på. Västtysklands armé från 1960 och framåt består till 50% av personer som hade varit verksamma i endera Wehrmacht eller DSS under kriget. Västtysklands armé byggs upp av resterna av
Tredje riket.
Fragment av Dritte Reich, va?
Mm. Ja, men alldeles oavsett så var det en så att säga väldigt kompetent och stor armé de hade, och så avvecklar man det under när kalla kriget liksom tog slut. Men problemet man hade i Sverige var ju att man hade ett så här behov av att rekrytera, vad var det, 2300 soldater om året, och då det här är så provocerande. Och sen så hade man så här, ja men okej, men då kör vi liksom lagen om anställningsskydd och sen så anställer vi folk bara med de här 12-årskontrakten. Men du fick ju hoppa av när du ville, för det var lagen om anställningsskydd. Så då var det ju jättemånga som hoppade in i försvaret, tyckte inte att det var deras grej och sen hoppade ut. Och då blev det ju inte lönsamt att pynta bra löner till dem. Så du fick ju bättre betalt på 7-Eleven än att bli soldat. För att man envisade sig att i USA, om du hoppar av från ditt 12-årskontrakt, då blir det ju liksom, då är det ju krigsrätt.
Men det är ju,
du är desertör då. Ett kontrakt, inte i Sverige.
Men det är hur avtalet är utvecklat. Du ska väl säga också att det här 12-årsregeln för yrkesbefäl och stambefäl, det var ju så att folk, svenska yrkesofficerare fick sluta, för nu har det gått 12 år.
Senast igår fick Ruben sluta. Sista arbetsdagen. Han ska bli bartender istället.
Vilken jävla...
Han jobbar som luftjägare eller vad det heter.
Ruben låter som en rescue dog på ett hundhotell någonstans.
Det är
men nu, nej, men alltså, 12-årskontraktet, det var ju faktiskt inte bara Reinfeldt, han som har förstört både svensk fotboll och Djurgårdens IF. Tack för det, Fredrik. Utan det var ju framförallt Sten Toljfors, en missionsförbundare med vapenfri tjänst.
Men det, var, som, det handlade ju inte om det. Det handlade om att vi hade ett insatsförsvar som alla var för, vill jag bara säga. Det var ingen som röstade mot det.
Ja, men jag gör det nu.
Och därutöver så är det ju rimligt att ha 12-årskontrakt om man har ett militär. Här, alltså ett yrkesförsvar. Problemet var att man pyntade så jävla dåligt. Och
varför,
man...
varför är det rimligt för? Varför är det rimligt att någon ska behöva sluta efter 12 år? Varför är det rimligt?
Därför,
du tvingas ut
därför
efter 12 år.
Du får, därför? Därför att efter 12 år är det kanske dags att göra någonting annat, som till exempel bli officer.
Men du ska ju absolut...
Nej, men det gäller officerer också.
Det handlar ju om att man vill ha soldater aktiva som man betalar lön till, som är i sin prime. Man vill inte ha massa jävla prostatasoldater, för att det baserades på ett yrkesförsvar som skulle vara väldigt specialiserat och väldigt kompetent.
Men de flesta,
inte
är massa soldater,
cykel,
de flesta blir soldater liksom, när de är 18-20 år gamla.
Nej, det är ju det som är hela poängen. Det var ju att man skulle rekrytera 20-åringarna och ha dem tills de är 32. Och de som är bra av dem gör man till officer.
Men du får inte göra dem till officer, för det är 12-årskontrakt på dem också.
Men det är ett annat kontrakt.
Nej, det är det inte.
Jo, nu drar du grejer ur röven, Linnea.
Ja,
ja, det gör du.
Vilken röv.
Herregud.
När du säger prostatasoldater så är det jävligt orättvist mot mig som har tjänstgjort alltså i elitregimentet A8 bandkanon Boden 1985. Och jag har ingen prostata. Jag är beredd att gå med, på en undersökning nu direkt här. Alltså. 12-årskontrakt. Får jag bara säga krigshistorisk referens. Karl den XI, han hade 12-årsregel också. Det är han som skapar Karoliner armén, alltså Karl den XII:s pappa. Han är också den som håller faktiskt Sverige helt jävla fritt från danskjävlar i det stora skånska kriget slutet på 1600-talet. Han dör 1697. Han hade en 12-årsregel. Du måste vara över 12 år för att ingå i den svenska hären. Det var lite annorlunda.
Det här låter i och för sig som en så här win-win. Man sänker straffmyndighetsåldern till 12. Man sänker också värnpliktsåldern till 12. Man sänker också rösträttsåldern till 12. Och då är MP glada, SD glada och försvaret glada.
Ja. Vi blir vuxna när vi är 12.
Barnsoldater.
Det är klart.
Vi måste konkurrera mot gängen. Vi måste rekrytera dem
blir också
före.
Glada. Ja, ska vi sänka byxmyndighetsåldern också?
Det är klart att vi ska ha 12-årskontrakt på våra soldater. Men däremot ska man ha rätt att förlänga kontraktet efter 12 år. Det är det man nu i en remiss ska kolla på.
Ja, så att ska man ha värnpliktsförsvar som vi ska ha, då kan vi inte ha en 12-årsregel.
Vi ska ha som när du går på Pride, vi ska ha lite både och.
Right.
Carl IX hade rätt ändå.
Ja.
Nej, men det är inte Carl den IX, det är Carl den XI.
Jaha, IX. Ja,
men vänta, för helvete alltså. Ni har inte utvecklats ett dugg. Ni har inte utvecklats ett dugg sedan ni var 25.
Vi har i chatten här, borde vi inte ha 12-årslag på politiker också?
Ja, det är ju vad MP har. Så om man tycker att Miljöpartiets politiker är jävligt bra, då kan man ju köra det.
Hade inte Centerpartiets Fredrik Federley en 12-årslag också?
Hörrni, vi måste börja avrunda här nu. För fan, klockan är 21:15 här och vi har haft hetsk debatt, som man säger. Va?
Kan du klippa isär mig och Hanif så att vi inte pratar i mun på varandra första 20?
Ja, jag ska göra mitt bästa där, tror jag.
Vänta, klippa isär. Här ligger en avbita tånglinje.
Vad har vi kommit fram till då? Har vi lärt oss någonting efter dagens avsnitt?
Ja, jag vet inte. Men vi har ju ett fantastiskt ljudklipp med Göran Greider. För att få lite rim och reson i debatten. För dig som tyckte att det kanske var märkligt att vi gick med i NATO när ryssarna började anfalla sina grannländer och sen till slut skaffade en megafon i Vita huset och skällde ut en stridsklädd Zelensky som går dit. Så här tyckte alltså Göran Greider om vårt NATO-medlemskap. Senast igår i en intervju i Sveriges Radio.
Han får sista ordet.
Över till Göran Greider.
Men jag menar på att alltså, något som har gått förlorat här, det är ju liksom detta att ett land har stått fritt från tydliga band till militärallianser. Det tror jag är en stor... Man missar ju ofta det perspektivet. Vi ser Sveriges trygghet. Ja. Men vi ser inte på det ur perspektivet världens trygghet. Det vill säga att ett antal länder faktiskt står fria från militärallianser och därmed kan ha en annan funktion i världssamfundet.
Ett land som står fria från militärallianser och har en annan funktion. Jag tänker närmast på Ukraina. Mm. Det var ju så bra slut. Då kan vi inte gå ut på den.
Podplay, en del av